Flera prognoser visar att ytterhögerpartier kommer stärka sin ställning i EU-parlamentet efter valet som närmar sig. Vad kan det få för konsekvenser och vad är Sverigedemokraternas strategi? Det här är Älskade politik, idag om ytterhögerns väntade frammarsch i EU. Jag heter Evelyn Jones och i dagens avsnitt är Sofia Tallnacka med i studion.
Hej.
Och tillbaka från en lite längre föräldraledighet, Annie Reuterskiöld.
Ja.
Hur känns det?
Det känns bra, det känns bra. Det känns länge sedan som jag var här.
Ja, men nu är du back i hetluften. Med en månad kvar till valet till EU-parlamentet. Och enligt flera prognoser då så kommer det som kallas för ytterhögern att gå framåt i det här valet.
Ja, det har ju gått bra för den här sortens partier i Europa senaste åren kan man säga. De senaste sannfinländarna fick 7 ministerposter i Finland. Spanska Vox till exempel gick ju starkt framåt. Och nu verkar det som att ytterhögerpartier kommer ta ungefär en fjärdedel av mandaten i EU-parlamentet. Men en fjärdedel är ju ingen majoritet. Men den stora politiska förändringen som nu har skett, det är ju att den konservativa gruppen EPP, där både Moderaterna och Kristdemokraterna från Sverige ingår, de har öppnat upp för samarbete med de här ytterhögerpartierna, och det är nytt. Mm. Det har varit extremt känsligt. När gruppledaren för EPP hade lite sonderingar med Giorgia Meloni i Italien för något år sedan, då gav det stora konvulsioner och i både tyska kristdemokraterna men också i den här gruppen. Vad är det som händer? Vi ska inte prata med de här partierna.
Och så det blev bråk typ.
Precis. Mm. Men nu har ju Ursula von der Leyen, som är kommissionens ordförande och som vill bli omvald. Hon har ju till och med sagt att hon är beredd att samarbeta då med framförallt Giorgia Meloni och Italiens bröder.
Just det, hon har varit lite försiktig där och sagt att det beror ju på parlamentets sammansättning och vilka partier som egentligen ingår i de här ytterhögergrupperna som hon kan tänka sig att samarbeta med.
Men det är någon slags öppning.
Och hon har ju satt upp några kriterier, att man ska vara pro-NATO, pro-Ukraina och pro-rättsstat. Och det gör ju lite kinkigt för en del partier i de här grupperna. Och sen så ska man väl också säga att de här grupperna är av lite olika karaktär. Och det är väl mest ECR som hon har pratat om att hon överhuvudtaget kan tänka sig ha samförstånd med.
Ytterhögern då, det är ändå flera olika partigrupper. Vilka är det då man pratar om när man pratar om ytterhögern så här?
Jo, alltså det handlar ju om de två partigrupper av 7 i parlamentet som ligger längst till höger, och det är alltså nationalkonservativa ECR, där Sverigedemokraterna ingår, och högerextrema ID, där det inte sitter några svenska parlamentariker idag. Och medan andra grupper i Europaparlamentet har funnits i årtionden, så har ju ytterhögern oftare organiserat om sig, bildat nya konstellationer. Mm. För det är en spretig skara partier, och de måste ständigt försöka förhålla sig till varandra inbördes. Men i ECR så dominerar polska förra regeringspartiet Lag och rättvisa och italienska premiärministern Giorgia Melonis parti Italiens bröder.
Och ECR är då Sverigedemokraternas parti?
Ja, de sitter i ECR. Mm. Och i högerextrema ID så sitter till exempel Franska nationell samling, där Marine Le Pen var partiledare fram till hösten 2022, och italienska Lega och även Alternativ för Tyskland. Och man kan säga att den gemensamma nämnaren för de här partierna i de här två grupperna är att de är invandringskritiska och de är EU-kritiska, men i olika grad. Mm. En stor skillnad däremot är ju att i ID, som är då gruppen längst till höger, där finns det traditionellt Rysslandsvänliga partier. Och det är ju såklart extra känsligt just nu i och med kriget i Ukraina.
Ja, och det där är inte helt vattentäta skott mellan de här grupperna heller. Det finns ett mindre franskt nationalistiskt parti som heter Reconquête, som leds av en systerdotter till Marine Le Pen, Marion Maréchal.
Så ett litet familjeparti till.
Ja, men precis. Men de nu är ju inne i någon stark maktkamp om mandat i EU-parlamentet. Men det ska vi ta senare.
Ja.
Men det partiet är lite intressant, för det leds då också av Erik Zemmour. Och de var inbjudna till Stockholm av Sverigedemokraterna och Charlie Weimers för eventuellt samarbete. De har nämligen ett mandat i den här ECR-gruppen då, som de har bara förskansat sig genom en vilde som senare har hoppat in där. Men de har en problematisk inställning till Ryssland och har haft mycket kontakter med Ryssland. Så att man kan inte riktigt säga hur de här partierna står, och man kan heller inte riktigt säga hur SD förhåller sig till de här olika partierna utifrån den inställningen till Ryssland, för att det är så mycket olika.
Och dessutom så pågår det en maktkamp inom de här ytterhögerpartierna i EU-parlamentet. Vad är det som pågår där då?
Ja, det blir ju vittring på makt nu ändå. Alltså man har ju varit marginaliserad väldigt mycket och nu finns en ändå större chans till inflytande än på mycket länge i och med att den här konservativa gruppen har öppnat upp då för att prata med dem. Och då är ju det största problemet för ytterhögern att man är så splittrade, man har haft svårt att samarbeta. Man skulle ju kunna haft mycket mer inflytande om man kunde samarbeta. Nu har Rysslands invasionskrig i Ukraina gjort det ännu svårare. Mm. För där går en skiljelinje som är svår att hantera för många av de här partierna. Och som exempel kan man ju nämna då att Sannfinländarna till exempel har bytt från ID, den lite mer radikala gruppen, till ECR inför valet i Finland. Just för att man förstod att det här kommer inte flyga på hemmaplan.
På grund av Ryssland då?
Ja, om man sitter i EU-parlamentet och samarbetar med en massa ryssvänliga partier.
Mm.
Sen är det ju också så att Viktor Orbans parti, ungerska Fidesz, de är ju grupplösa och de söker ju sig nu efter en ny partigrupp.
Och var skulle de kunna hamna då?
Så de skulle ju kunna hamna i ECR. Mm. Där har ju för sig Charlie Weimers sagt att om ECR välkomnar Fidesz, som alltså är grupplösa, så kan SD komma och lämna gruppen. Eller möjligen bilda en undergrupp inom ECR för att alltså distansera sig till det här ungerska regeringspartiet.
Så, och då handlar det just om utrikespolitiken, att man har blockerat stöd till Ukraina.
Så om man tycker att den svenska riksdagspolitiken är lite snårig, då låter det som att EU-politiken är det ännu mer.
Ja, alltså en viktig skillnad mellan EU-parlamentet och svenska riksdagen är ju att de olika partigrupperna förhandlar med varandra i varje enskild fråga. Ja. Och blocköverskridande överenskommelser är i princip regel. Och de som har bestämt nu, lite förenklat, är ju då gröna, vänster, konservativa och liberala.
Mm.
Det gör en stor skillnad. Och det är det också som står på spel nu, när högern börjar titta åt ett annat håll.
Yes. Och så här säger Jimmy Åkesson då, Sverigedemokraternas partiledare, om de här prognoserna och vad de visar inför valet.
Vi har ganska goda förhoppningar inför det här valet. Dels så ser det ut som att vår partigrupp, de partier som ingår där, och också andra partier som i allmänhet påminner om oss eller har beröringspunkter kopplat till de frågor som vi driver, kommer att gå ganska bra i det här valet. Och det kommer att ge oss förhoppningsvis ett större inflytande än vad vi har idag.
Jimmy Åkesson verkar nöjd med hur prognoserna ser ut. Men var står SD då? Vad har de liksom för röda linjer i de här grupperna och inför de här andra partierna?
Ja, det är lustigt att du säger röda linjer. Det är ett begrepp som jag irriterar mig extremt mycket på.
Det är därför jag använder det.
Exakt, du älskar att provocera
ja,
mig.
Exakt.
Nej, men Lex Liberalerna och samarbetet med SD. Mm. Det fanns väldigt många så kallade röda linjer som korsades många gånger och med lätthet, kan man väl ändå säga.
De är inte jätteröda, lite orange kanske.
Precis, och lite samma sak är det här. Det är lite råttan i pizzan över röda linjen i politiken, skulle jag säga.
Mm.
För att om man tar det här då med Ryssland, så är det ju det som enligt SDs utsag och hela tiden lyfts.
Mm.
Men man bjuder in ett parti som Reconquête till Stockholm och vill samarbeta med dem, trots att man har en stark koppling till Ryssland och har haft.
Mm.
Och då menar man, jag har ställt frågor som reporter om det här, och då är det så, nej men de jobbar på det och de har börjat distansera sig från Ryssland och sådär. Det finns alltid en förklaring på något sätt.
Ja.
En annan sån röd linje man brukar säga från Sverigedemokraternas håll är att man inte ska hålla på med rasism och nazism.
Mm.
Det har ju också visat sig vara ganska flytande. EU kom ju till slut fram till en migrationspakt, alltså hur man ska hantera stora flyktingflöden in och ut ur Europa.
Mm.
Och Charlie Weimers var hela tiden kritisk till de här förslagen. Han försökte samla en egen grupp som då skulle kunna lyckas göra undantag ur den här överenskommelsen. Mm. Och då tog han kontakt med en hel hög med ledamöter, bland annat bulgaren Angel Dambaski från nationalistpartiet IMRO. Han har ju då mest gjort sig känd för att ha gjort en Hitlerhälsning i parlamentet och fångades på bild. Mm. Det gjorde att Charlie Weimers, när det hände, tog avstånd. Men när han sen behövde honom till den här att försöka ändra migrationspakten, då var det inte längre ett lika stort problem med den här bilden. Och han, jag ställde faktiskt frågan till honom och då svarade han att ja, det råder olika meningar om det där. Och kammaren är ju rätt stor i Strasbourg och han själv menar att han bara hälsade efter ett animerat meningsutbyte.
Så det gick att förklara det på något
sätt? Ja, det mesta brukar gå att förklara. Och det, så brukar det vara med de här så kallade röda linjerna. Mm. Men om man då ska svara på frågan så är det väl Ryssland som är den absolut stora frågan.
Det är nu. Där gränsen går nu i alla fall.
Denna vecka sponsras podden av Frilans Finans. Att frilansa och äga sitt eget liv utan att behöva starta företag. Att känna sig fri och skapa sin egen väg, det är något många drömmer om. Genom att ansluta dig till Frilans Finans och bli egenanställd kan du fakturera utan företag. Det är tryggt, smidigt och enkelt och du slipper all stress med pappersarbete. Frilans Finans tar hand om försäkringar, skatter, arbetsgivaravgifter och pension. Du kan fokusera på det kreativa och det du brinner för. Frilans Finans tar hand om allt det andra runt ditt arbete. Ladda ner appen Frilans Finans eller läs mer på frilansfinans.se.
När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentätelse i D-skärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. 5 stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Här hemma är ju Sverigedemokraterna som bekant en del av ett regeringsunderlag där de samarbetar med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. I en intervju i Expressen häromdagen så gick Moderaternas då topp-EU-kandidat Thomas Tobé ut och sa att han önskade sig ett mer konstruktivt SD som också skulle bryta med vissa partier inom ytterhögern, ville han. Det fick då Jimmy Åkesson att gå ut på X och säga att det i det här EU-valet är SD mot resten, inom citationstecken, det är hans ord. Jag frågade Thomas Tobé om det här med ett konstruktivt SD, om han menade. Och då sa han så här.
Ja, vi har ju ett väldigt bra samarbete med Sverigedemokraterna i Sverige när det gäller till exempel migrationen, brottsligheten och kärnkraften. Men i Europaparlamentet så har Sverigedemokraterna än så länge valt att ställa sig vid sidan om. Man röstade emot en ny kontrollerad migrationspolitik tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men jag hoppas att det förändras under nästa mandatperiod.
Men hur ser relationen då ut mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna i EU-parlamentet?
Ja, det finns ju inget liknande samarbete som mellan Tidöpartierna nationellt. Alltså när det gäller de svenska regeringspartierna så sitter ju M, KD, EPP-gruppen och L i Liberala Renew. Samtidigt sitter ju SD då, samarbetspartiet här hemma i ECR, en av ytterhögergrupperna. Och där får vi väl se hur nära de kan komma EPP-gruppen efter valet. Men precis som Thomas Tobé säger här så har det ju varit en helt annan stämning i Europaparlamentet än på hemmaplan. Man går ju mer öppet i konflikt med SD.
Mm. Och det gäller ju verkligen omvänt. Sverigedemokraterna vill ju ha en konflikt med Moderaterna. De menar ju att de lägger sig platt för EPP-gruppen då som de ingår i och att man bara ger upp med Socialdemokraterna och liberaler och gröna. Och det är ju det man hör i det här svaret som Åkesson ger idag. Mm. Sverigedemokraterna vill alltid vara the odd one out, de enda som är EU-kritiska, de enda som kämpar för svenska intressen. Så de tjänar ju på att framställa Moderaterna också som någonting helt annat i Europaparlamentet. Och det hör man ofta när man har bakgrundssamtal med sverigedemokrater, att att man är upprörd över att moderater säger en sak här hemma men sen åker till Bryssel och lägger sig platt, ja, ungefär.
Sen stämmer det ju också att moderaterna röstar ju idag oftast tillsammans med socialdemokrater och liberaler i många frågor. Alltså medan SD röstar med sin partigrupp men även ganska ofta också i linje med högerextrema ID. Alltså jag tänker också att det här i grunden handlar också om den, om synen på den platsen där man verkar, alltså hela EU-apparaten. Där i alla fall Moderaterna och särskilt Liberalerna har ju en positiv syn på ett starkt EU. Mm. Men SD har ju precis som de andra ytterhögerpartierna lite en kritisk syn, även om man inte idag aktivt driver på för att lämna.
Ja, och det är ju Sverigedemokraternas också kritik mot Moderaterna, att man ger upp sina ideal på ett sätt, att man äganderätten får stryka på foten och överstatligheten, att man liksom går med på för mycket utifrån sin ideologiska kärna. Men det är, och det är ju kritik som säkert tar någonstans. Mm. Men så därför ska man nog inte tro att, som Tobias säger, ja, vi får hoppas att de agerar annorlunda. Det är nog en svag förhoppning hos honom egentligen. Alltså,
du tror inte på
man,
den.
Man står väldigt långt ifrån varandra i de här frågorna och kommer fortsätta. Sverigedemokraterna har ju också en strategi att vända opinionen här hemma mot en mer EU-kritisk opinion. Mm. Så att de tävlar ju om samma missnöjda borgerliga väljare här också. Det ska man inte glömma.
Ja, men tänk att även om de i nuläget alltså accepterar Sveriges medlemskap så är de ju skarpt EU-kritiska. Jag lyssnade på Charlie Weimers tal på landsdagarna i höstas. Då behövde han ju till och med argumentera för varför ens SD ska ha en parlamentariker på plats.
Okej, det
är för att se till att EU inte bestämmer för mycket.
Ja. Men det närmar sig ju val, EU-val då, att det blir en sån här ändå konflikt mellan de här partierna som här samarbetar. Riskar inte det att lägga lite sordi på tidsamarbetet?
Det verkar vara väldigt mycket lösare tyglar. Och som det är med allt i EU-valet. Alltså, väljarna är mindre intresserade, medierna skriver mindre om det. Det, är liksom, det får vara lite, det märkte man ju också i partiledardebatten, där alla enkelt undkom frågorna genom att säga att ja, vi röstar ju olika och det får vi göra i parlamentet.
Så man får veva lite när det handlar om EU, typ?
Känslan är den, ja.
Ja.
Ja. Samtidigt kan man ju inte helt liksom koppla loss EU-parlamentet från riksdagen. Man kan ju till exempel ta som ett exempel att efter svenska valet 2022 så fördes det ju en diskussion i Liberala Renew där Liberalerna sitter om huruvida L-parlamentarken Karin Karlsbro ens kunde sitta kvar där eftersom hennes parti då nationellt samarbetade med SD. Så det är ju känsliga frågor, det smittar av sig vad som händer nationellt.
Ja, det var ju superkänsligt då verkligen, och det är ju extra intressant nu tycker jag, för nu tittar man ju också på den här liberala Renew-gruppen, att där har, det är ju en väldigt spretig grupp, och där finns det många partier nu som också öppnar upp ändå för visst samarbete då med ECR. Så det har hänt mycket på bara ett år.
Ja, så det händer grejer även i EU, liksom i de här olika grupperna?
Japp.
Du var inne på nu här, att Annie, att Moderaterna och SD tävlar till viss del om samma missnöjda borgerliga väljare. Och enligt SOM-institutet så har ju förvisso stödet för EU gått upp bland sverigedemokratiska väljare under de senaste åren. Från 20% som stödde EU 2009 till 43% 2022. Men det gör ändå att sverigedemokratiska väljare är de mest EU-skeptiska av väljarna i Sverige. Och skulle de kunna bli liksom mer glada i EU om det går bättre för de här partierna som tänker mer som SD om EU, om du förstår vad jag menar?
Ja, det skulle ju kunna hända om man ser i vissa mätningar redan nu att faktiskt Moderaterna moderata och kristdemokratiska väljare blir mer och mer kritiska. Så att det här är frågan om det kommer fortsätta se ut så här att Sverigedemokraterna har de som är minst benägna att gå och rösta, ska man väl säga. Jag pratade lite med Charlie Weimers om det där och han sa väl att ja, men alltså, om vi kan komma tillbaka med vinster så är det ju lättare att övertyga våra väljare om att det faktiskt har betydelse.
Just det, är värt att gå och rösta liksom.
Ja, för att SD har ju varit rätt marginaliserade i EU-parlamentet. Alltså ytterhögerpartierna har ju varit i alla, men SD är ju så små. Mm. Så till exempel när Thomas Tobé skulle förhandla fram migrationspakten, då gick ju inte han till SD, utan då går ju han till Giorgia Meloni och Italiens bröder som har fler mandat.
Just det.
De behöver inte ha med sig SD. Det är ingen idé att slösa energi på det. Så att man lever ju en ganska marginaliserad tillvaro där.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Mitt Europa bygger murar. Och det sammanfattar lite det Jimmy var inne på. Vi tänker att det som inte släpps in kommer hamna på våra skolgårdar. Och att barriärer blir viktiga.
Så här lät det när Joakim Wallerstein, SDs kommunikationschef, skulle presentera SDs valaffischer. Mitt Europa bygger murar är ju deras valspråk. En ganska drastisk anspelning på hur migrationsdebatten tidigare i alla fall har låtit i Sverige. Nu har alla partier presenterat sina valkampanjer inför EU-valet. Hur förhåller sig då de andra partierna till Sverigedemokraterna och ytterhögern då?
Ja, alltså Socialdemokraterna la fram sitt valmanifest i veckan och de vill ju väldigt gärna tala om den här högervågen som väntas. Jag var på pressträffen och det var ju tydligt att man vill positionera sig genom att ta avstånd från ytterhögern, precis som man gör nationellt gentemot SD.
Men man har till och med utmålat dem till huvudmotståndare i det här valet, Socialdemokraterna.
Precis, och det har ju dessutom gjorts till en fråga för socialdemokrater i hela Europa. De har nyligen skrivit på ett avtal om att inga socialdemokrater ska samarbeta med ytterhögern, vilket alltså då är grupperna ID och ECR i parlamentet. Det görs väl mer symboliskt, alltså det ligger ju knappast nära till hands att socialdemokraterna ska organisera sig tillsammans med extremhögern i parlamentet. Men det Magdalena Andersson vill här, det är ju att avkräva EPP svar. Kan de tänka sig ett sånt
alltså samarbete? Den konservativa gruppen.
Precis.
Då.
Ja, det har de ju i princip redan svar. De har ju inte, till exempel svenska moderater har ju inte uttalat det. Men det är ju tydligt i vilken riktning tangenten pekar.
Mm. Jag ställde frågan till Magdalena Andersson om i vilken grad det här är en strategi för att vinna väljare. Alltså att man lyfter det här med ytterhögen. Och det var ju inte en vinkel som Magdalena Andersson uppskattade, tror jag. Hon spände verkligen ögonen i mig när hon svarade.
Vilket sätt är det här en strategi för att vinna väljare när ni liksom utmålar de här högerpartierna som ett sånt hot?
Det här är inte en strategi. Det är en värderingsfråga. Men jag tänker står man upp för sina värderingar? Mm. Det är det handlar om.
Jag tänker så här, talespersoner för EPP har ju sagt att det är inte ett alternativ. Vi kommer inte att gå tillsammans med dem.
Men är det risk att ni har varit väldigt svajig på det?
Det lät inte som att hon älskade din fråga där.
Nej, det är en värderingsfråga som sagt. Och sen är det ju väl inte en jätteskarp gräns mellan strategi och värderingen när man presenterar ett valmanifest, kan man ju invända.
De gröna, Alice Bah Kuhnke från Miljöpartiet, beskriver ju också det här som en ödesfråga. Och det tror jag faktiskt också, självklart tycker om det. Men det handlar ju också om det svaga intresset för EU-valet.
Man vill hitta ett hot liksom.
Ja, och man vill hitta dramatik, man vill hitta det här betyder någonting på riktigt. Varför ska ni gå och rösta?
Mm. Ja, så Miljöpartiet har ju lyft det här så fort de har fått tillfälle under den här våren, strategi eller inte. Men jag kan ju säga att jag pratade också med Socialdemokraternas toppkandidat Helene Fritzon som var på pressträffen, och hon vill ju väldigt gärna dra paralleller till inrikespolitiken och måla gärna ut det som att det är den svenska regeringen som har gått före här. Hon sa, kan man göra det i Sverige kan man göra det överallt. Och så hävdar hon att snacket går i Europaparlamentet. Nu är det ju inte bara i Sverige har hänt.
Nej, men det är ju faktiskt sant. Och det har ju Sverigedemokraterna faktiskt själva sagt också. Att det är många som hör av sig till oss. Och, alltså av den här typen av partier. Och frågar, hur gjorde ni? Vi vill lära oss. För att det är också vägen fram till europeiskt inflytande. Att det först sker i nationella parlamenten. Så att det ligger ju någonting i det, och ja, ska man ha en decemberöverenskommelse som nu då med socialdemokrater som säger att de inte ska samarbeta, eller ska man ha ett tidavtal?
Vi får se vart historien tar oss helt enkelt. Men hur kommer det gå då för Sverigedemokraterna i det här Europaparlamentsvalet?
Ja, alltså i de opinionsmätningar om väljarstöd för just Europaparlamentsvalet som man har kunnat se den här våren, så har ju SD starkare stöd än sitt valresultat 2019. Jag antar att för SD handlar det om att få de så kallade soffliggarna att gå och rösta.
Mm.
Och så får de ju hoppas på att nytillskottet Folklistan inte stjäl några väljare, nu när en av deras sittande parlamentariker, Johan Nissinen, har bytt parti.
Mm.
Måste jag också säga att eftersom det är så pass lågt valdeltagande, 55% senast, så har det ju också stor betydelse för fördelningen av mandaten, och många fler skulle rösta den här gången. Och det gör också att det är lite knepigare att lita på de här opinionsundersökningarna som görs. Alltså många vet ju inte ens om att det är val i juni.
Det är ju dubbelt också, för att det har ju varit en långsiktig strategi från Sverigedemokraterna att verkligen gå bättre i EU-valet. Att få de här soffliggarna som Sofia pratar om, och även då kanske EU-kritiska borgerliga väljare. Men syftet med det är ju att vända opinionen på hemmaplan. Att få en mer kritisk EU-opinion. Och i förlängningen kanske ett Swexit. Det har man ju pratat om förut, slutat prata om det, men det ligger ju där mellan raderna hela tiden. Så det finns ju en intressant koppling där mellan att vilja ha fler röster för att sen på något sätt ta sig ur.
Ja. Man vill vara där, men man vill också inte vara där på något sätt.
Mm.
Men nu pratar vi då om den här ytterhögen och att prognoserna visar att de kan gå framåt i det här valet. Vad skulle det få för konsekvenser för EU då, om den politiska dynamiken inom parlamentet förändras efter det här valet?
Ja, det är ju lätt att tänka när man pratar så här att ytterhögen ska ta över EU, och så är det ju inte. Utan de som blir kungamakare, som det ser ut nu i alla fall, det är ju den här konservativa gruppen EPP.
Ja.
Om de får möjlighet att också faktiskt ta stöd från ECR och i förlängningen även ID, så kan de få igenom saker utan att vända sig till S och vänsterpartier. Så agendan lär ju då bli en mer konservativ agenda snarare än en ytterhögerpartiagenda. Sverigedemokraterna vill ju såklart till exempel omförhandla migrationspakten som vi pratade om.
Mm.
Omförhandla klimatpakten Fit for 55 som Sverige var med och till slut drog ihop.
Ja.
Men det, jag pratade lite med DNs Brysselkorre Pia Gripenberg, och hon har ju jobbat där i många år, och hon sa att det finns extremt liten chans att man börjar dra i de här stora överenskommelserna. Det har tagit alldeles för många år, och det går helt enkelt. Det har varit för jobbigt.
Ja,
och
man är glad att det är hamn liksom.
Ja, och man kan inte börja dra i en liten del av en så stor överenskommelse utan att man måste kompensera någon annanstans. Så att det är nog lite rosa drömmar som de här ytterhögerpartierna går och bär på.
Mm.
Alltså även EPP väntas ju gå framåt. Även det som Charlie Weimers kallar mellanmjölkshögen.
Ja, men precis. Men då, och det är deras agenda som kommer styra.
Men det finns ju också en risk för att man efter valet får ett mer splittrat parlament då, som har svårare att enas kring både lagstiftning och uttalanden. Alltså EPP och S kommer ju sannolikt stå som någon slags bas i mitten och måste förhandla kanske både åt vänster och höger för att få majoriteter. Och det finns ju liksom inget, i Europaparlamentet finns ju inget krav på att rösta med sin partigrupp.
Mm.
Och ingen lika tydlig partipiska som i riksdagen. Ändå är det så att man oftast röstar med sin partigrupp. Men när stora lagförslag ska igenom måste ju huvudförhandlarna ändå liksom blicka ut över parlamentet och i princip räkna huvuden för att få ihop sina majoriteter. Och det arbetet kommer väl bli svårare nästa period.
Vi får helt enkelt se vad som händer på denna valdag den 9 juni. Och vi kommer säkert återkomma till ämnet EU-valet även innan det. Men tack så jättemycket, Annie Reuterskiöld.
Tack.
Och tack Sofia Tanaka.
Tack.
Och tack för att du lyssnade. Vi som vanligt tillbaka varje onsdag med ett avsnitt av Älskade politik. Producent för dagens avsnitt var Måns Mosesson. Klippningen gjordes av Patricio Samuelsson som också har gjort vignetten. Och klippen kommer från Dagens Nyheter och från Sverigedemokraterna. Och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.